Misesinstitutet organiserar om och vi behöver din hjälp. Från och med nu kan du bidra via Patreon. Och vi övergår till Patreon istället för den tidigare medlemsmodellen. Och du kan bidra på tre nivåer med 10, 20 eller 100 dollar per månad. Ju mer medel du får in, desto fler kanaler kan vi använda för att sprida vårt budskap. Och det är ett budskap som behövs mer än någonsin.
Nu ljusnar våren kring allt Sveriges land och trädens alla knoppar runnit smälla och älv och sjöar bryta isens band och muntert bäckarna i mossan kvälla. Det skimrar gult vid minsta dikes kant.
Radio Mises 126. Idag är den 5 september år 2020. Och jag har Johan med mig här. Hej på dig, Johan.
Hejsan, hejsan.
Jag tänkte vi ska prata idag om värdegrundsförsvaret, eller politiseringen av försvarsmakten i Sverige.
Yes.
Och du har ju direkt erfarenhet av det.
Det stämmer. Både jag och personer jag känner erfarenheter av den nya försvarsmakten, så att säga. Så att, det blir väl det vi tar upp idag.
Kan du presentera dig själv lite grann? Berätta lite om dig själv först, lite bakgrund. Var kommer du ifrån? Hur gammal är du? Var växte du upp och så vidare?
Ja, jag är 28 år gammal. Hemmahörande i Stockholm då. Uppväxt här också, inne i stan. Jag har pluggat reklam och jobbat med det många år. Valde att börja jobba i Försvarsmakten. Det har varit ett kall.
Ja, själv har jag gjort värnplikten, vad är det nu, 30 år sedan. Och jag låg i luftvärnet i Norrtälje, det som hette LV3 en gång i tiden. Jag tillhörde en av de sista årskullarna innan man i princip la ner värnplikten.
Ja.
Och i vanlig logisk ordning så rustade man upp regementet för några miljoner och sen lade man ner.
Jo, men det där är ju klassiskt.
Ja, jag var där, jag åkte förbi där faktiskt för, jag kanske var ett halvår sedan, körde igenom regementsområdet och alla byggnader finns ju kvar och alla skyltar på byggnaderna finns ju kvar och det används fortfarande, tror jag, lite grann i hemvärnsverksamheten. Men det var helt öppet, det var bara att åka in, ingen vakt eller någonting. Jag tror att de har någon sån här integrationsövningar där nu för tiden också, så att jag såg fienden gå omkring på regementet. Ja.
Men det vore ganska intressant om du berättade lite om dina erfarenheter, så kan vi ju i det här samtalet jämföra lite, tänker jag, även för lyssnarnas skull då, så att man får någon form av perspektiv hur det var för 30 år sedan då, hur det var för 3 år sedan.
Mm. Det gör jag gärna. Man kan alltid berätta lumparhistorier. Det här var ju någonting som alla grabbar delade förr i världen. Alltid när man träffades kunde man prata lumparhistorier. Man kunde prata om hur jobbigt det var, hur meningslöst det var eller hur roligt man hade. Och alla galna befäl och sådana saker. Då kunde man ju sitta i oändliga timmar i bastun och prata lumparminnen. Och som så mycket annat så upplevde man det som en typ av lidande när man var där. Jag tyckte det var jobbigt och det var mycket dödtid. Man satt och väntade. Det var där jag lärde mig sova liksom på dagtid och lösa korsord under en tall. Liksom. Men samtidigt så var det väldigt roligt också. Man fick väldigt goda vänner och man led tillsammans.
Ja.
Och man kan säga så här, ideologiskt är jag egentligen motståndare till en tvingande värnplikt. Jag är mer att jag tycker att det ska vara liksom en lokal, man ska vilja försvara sitt närområde, sin trakt. Det ska vara helt naturligt att man vill liksom bära vapen för det. Och problemet med den här värnplikten, som jag säger, är att man blir rekryterad från någon landsända och så ska man åka till Stockholm och försvara politiker till exempel, som jag har noll intresse av. Jag gillar att det är liksom lokalbaserat. Men icke desto mindre. Så det här var ju på den tiden Sverige ändå var ganska homogent fortfarande. Och då hade man ju en stark känsla för sitt land. Och en av de största ögonblicken för mig, det var när vi skulle få vårt vapen. AK4 som vi hade då. vi stod på led och så kom vi fram längst fram i ledet och så en efter en så stod vi öga mot öga med majoren. Han tog upp den här oljedrypande AK4:an ur någon låda och lämnade över den ceremoniellt och sa: vårda den väl. Och det var en känsla att okej, nu har jag både förmånen och plikten att försvara mitt land, min familj, våra friheter och till och med döda någon om så skulle krävas. Ansvar och en plikt att göra det. Och det var väldigt stort. Och det var ju en ganska macho attityd inom försvaret på den här tiden. Och det var egentligen första gången man kom in i ett sammanhang där man... Det var bara att lyda liksom. Det var inget att gnälla om. Det var bara att lyda.
Nej, det fanns inget annat än det.
Nej. Det var bara... Ja. Inget så här, men jag är ledsen eller jag vill inte eller jag vill göra något annat. Det var bara att lyda. Och för många så är det... Så var det nog ganska nyttigt. Ja, det var fostrande på något sätt.
Intressant att höra, för att jag känner igen väldigt mycket av det du beskriver. Kamratskapen, det här fostrandet är ju väldigt centralt skulle jag säga.
Det här var en manlig grej.
Ja. Hur många kvinnor var det som gjorde värnplikten med dig? Det kan väl inte ha varit många, om ens några?
Nej, det var inte i min kull var det inte några, men det var... 3 stycken tror jag i kullen efteråt.
Ja.
Jag glömmer aldrig den här blicken när vi var nere vid badplatsen då. Alla grabbarna bar kronans blå Tarzan badbyxor. Och så var det då 3 tjejer där i rosa bikini. Det var liksom en sån kontrast.
De tjänstgjorde också, eller var det civila tjejer? Eller?
Ja, vi överlappade lite grann. Låg in i 15 månader så vi överlappade då med de här.
Var du KB?
Ja, KB.
Ja. Just det. Det systemet är helt borttaget.
Som heter.
Precis. Det systemet är helt borttaget idag är också värt att nämna.
Det fanns ju
KB som var 15 månader, det fanns PB, plutonsbefäl, som var 12 månader.
Just det.
Och så fanns det de här 9 månader tror jag var en vanlig soldat.
Så hade du GB också kan jag tänka mig, som var väl 11 då kanske, eller motsvarande.
Ja, precis. Gruppbefäl. Och sen hade man ju de riktiga tuffingarna, attackdykarna, som jag tror var 18 månader, det var de som var längst.
Precis, borta på KJ, kustartilleriet, som det då hette.
Så det var liksom en hård grej, det var en manlig grej, det var en det var en fostrande sak. Och just det här att slippa anpassa sig till kan man säga, flicksamhället som vi gör nu idag. Allting anpassas efter kvinnor. Skolan är flickanpassad. Polisen är flickanpassad. Vi kommer väl in på det, militären är också anpassad efter de svagare. Fast så skönt att slippa det här då.
Någonting som är ganska intressant med det här, det är ju värdegrund. Det var ingenting som nämndes ens vid namn när du gjorde värnplikten, tror jag.
Nej, ordet var inte uppfunnet. I alla fall var det inte allmänt känt. Första gången jag hörde talas om värdegrunden, det var kanske 2010 kanske. Min fru kom hem och jobbade i skolan då. Så ja, vi ska prata om någonting som heter värdegrund nu i skolan. Och jag minns ju att liksom instinktivt i raggen reste sig på ryggen på mig, för att det här låter väldigt suspekt då.
Ja, det är ett förkastligt begrepp i sig liksom.
Ja. Nej, vi hade ingen värdegrund. Vår värdegrund var att försvara kung och fosterland. Det var allt.
Alltså, tongångarna idag i Försvarsmakten går ju stil med att har vi ingen värdegrund, då dör liksom hela. Då finns det ingen kamratskap, då kommer vi i princip att skjuta varandra liksom, på plutonsnivå liksom. Men jag antar att det var inget problem när du gjorde värnplikt att ni tog ihjäl varandra, eller ni hade en avskyvärd stämning på den plutonen där du var och så vidare.
Nej, det var jag hade inga problem med att någon sköt någon annan på grund av brist på värdegrund, utan det var liksom kamratskap och man slet tillsammans. Ja, det funkar ändå.
Ja, det är ju väldigt lustigt.
Fråga mig inte hur, men det gjorde det.
Nej, det är helt ofattbart att det fungerade utan värdegrund, tänker mig.
Men sen var det så här också att för ett par år sedan, jag hade bott utomlands, så flyttade jag tillbaka till Sverige. Så tänkte jag att jag tror ju ändå på det här liksom när det lokalt förankrade försvaret. Så jag gillade hemvärnstanken. Mm. Så jag gick med i hemvärnet. Och jag kan ju säga det att hemvärnet är ju liksom lite äldre gubbar då. Och där finns det ju lite grann av den här mentaliteten kvar som fanns när jag gjorde lumpen.
Ja.
Men värdegrunden gör ju sitt intåg. Och man kan ju inte prata och uppföra sig på det sätt vi gjorde när jag gjorde lumpen ändå. Och sen var det ju feminiserat och genusanpassat. Och piskroparna skulle vara ovala för att flickorna inte skulle ramla in när de hukade sig. Och, man får inte stoppa en kvist i den som gjorde på vår tid, för då kanske de kittlade i stjärten och så. Så att, alltså det var så många absurda grejer. Maten fick man inte äta om den var kallare än 60 grader. Därför var man tvungen att avbryta kriget klockan 13 eller när det nu var, så att inte maten skulle bli kall då. Och sen kunde man inte skicka en ordonnans med ett meddelande till någon annan pluton hur som helst. Så att han måste ju ha sina lagstadgade vilotider. Nej, det går inte nu, jag måste sova en halvtimme till. Så att jag pallade inte. En övning gjorde jag, sen drog jag mig ur.
Ja, jag förstår det. Det låter inte klokt. Och jag känner igen mycket av det, såklart. Eftersom jag är ganska färsk i det här, eller ganska ny. Och har upplevt det i närtid, så att säga. Jag gjorde ju som sagt min grundutbildning som lätte då. Värnplikten var inte återinförd vid det här laget nere i Karlskrona. Flottan. Där det då, grovt räknat, 20-25% kvinnor. Och jag ska väl också nämna att jag har inget problem med kvinnor. Så, absolut inte. Men det är självklart att det uppstod slitningar liksom, i samarbetssvårigheter. Folk blev kränkta hit och dit. Det var, jag vet inte om ni hade det på er tid, men plutonens timme. Det är ungefär att jämföra med klassens timme som man hade i grundskolan. När man då, pratade liksom utan läroplan, så att säga, elever emellan då, så att säga. Och det där minns jag så tydligt, att det var helt kaosartat. Det var ju liksom polsk riksdag varje fredag, och man satt där och ville bara åka hem. Man hade ju permission nästan varje helg då. Jag vet inte hur det var på din tid, men vi kunde åka relativt ofta, och den enda bromsklossen då för att man skulle kunna ta något tåg då som gjorde att man var hemma i Stockholm en rimlig tid, liksom, inte så här 11:30 på natten, var ju då den här förbannade plutonens timme då, där det var gnäll, det var värdegrundsfrågor, det var helt vansinnigt faktiskt. Men det var en del individer som var väldigt högljudda, så att säga, som ville ta upp hur de hade särbehandlat, så att det var så synd om dem, och att det var så kränkande att behöva öva ålning, hasning och såna här saker liksom. Att, ja, det var liksom på den nivån.
Och ändå var det stort sett frivilligt.
Ja, för fan. Alltså, alla som var där hade ju sökt frivilligt, blivit antagna och valt att åka dit. Det var ingen som hade blivit tvingad att åka dit alls under några omständigheter. Det gick att gå på dagen om man kände för det. Det var det ingen som gjorde, men det var ju väldigt bekvämt då att sitta och klaga över hur synd det var. Men då, så att säga, minst en gång när vi var ute i fält, så var det en person som började gråta då över att det var så förnedrande att behöva vara ute och ålning och hasning då. Det var väldigt markant minne jag har från den där tiden, att det var så förnedrande.
Det är förnedrande att lära sig krypa på marken utan att bli skjuten i huvudet av fienden. Alltså.
Precis. Och det är lite dit jag vill komma, att i det militära, oavsett om det är 2020 eller om vi går tillbaks 20-30 år i tiden, så gör man väldigt få saker i Försvarsmakten, den praktiska utbildningen i onödan, utan väldigt mycket av det man åtar sig finns det ju faktiskt en logisk förklaring bakom. Och då pratar jag om de praktiska delarna mer än de teoretiska då, givetvis. Där finns det en hel del saker som inte är fullt lika logiska. Men att öva ålning och hasning, det är ju som du säger, för att undvika att bli skjuten i strid liksom. Eller i alla fall minimera risken. Du gör ju din siluett avsevärt mycket mindre genom att ligga ner på marken. Du blir långsammare givetvis, men du är inte en stor pappfigur så att säga, som är lätt att se och bekämpa då. Det var en sån sak som verkligen fick mig att fundera på vad är det för klientel som Försvarsmakten väljer att anta till den här utbildningen. Varför ser man att individer med den här inställningen skulle på något sätt kunna bidra till ökad säkerhet för vårt land? Jag kan inte se det i alla fall. Ska jag säga. Utan det blev ju sänken liksom.
Vad är det som lockar de här individerna till den gröna firman överhuvudtaget? Är det att de, som det heter, vill jobba med människor eller?
Nej, jag tror faktiskt, och det här är min högst personliga iakttagelse, att det är någon form av enterism det handlar om. Eller någon form av jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det, men någon form av revansch som kvinna. Att vilja gå in i Försvarsmakten för att kunna säga liksom, jag kan också det här. Men sen så går det inte så himla bra, alltid. Det är nog mer så. Jag upplevde att många personer som jag har stött på under mina år har varit starkt politiserade åt vänster. Ganska obehagligt mycket åt vänster till och med. Det tror jag kan vara avgörande faktiskt. Jag tror inte att det är tal om vapenträning eller så. Att vissa individer med liksom extrema åsikter söker sig dit för att få någon form av vapenträning. Det tror jag inte. Men jag tror definitivt att det är personer som ser det här som någon form av grabbig bastion. Och det ska slås sönder och det ska byggas upp på nytt. Och det ska byggas upp i någon form av matriarkalt sinne då liksom, antar jag. Men det är som sagt min personliga iakttagelse bara. Jag kan inte tala för alla i Försvarsmakten, givetvis. Utan det här är egna erfarenheter då.
Mm. Ja, jag såg ju det när jag gjorde hemvärnet. Det var väldigt mycket kvinnor då. Inte så mycket liksom, i skyttplutoner och sånt, men i hundar och det var i staben och ja, alla möjliga sådana ställen.
Specialistbefattningarna så att säga.
Ja.
Ja, det är betydligt lättare att komma in på dem ska man ju också säga. Jag tror att det är en 2 veckors utbildning för att då fullt vapentränad och komma in på någon form av specialistbefattning i hemvärnet. Men jag är inte jätteinsatt i det personligen.
Bara en praktisk fråga, hur har ni det med duschar och sånt? Är det, alltså förut var det bara, det fanns ju bara en liksom ett tvättrum. Det var ju bara grabbar där, men hur funkar det nu rent praktiskt?
Där är det faktiskt ganska, om man ska tala vänsterperspektiv eller form av feministiskt perspektiv, då ser det ju väldigt eftersatt. Tjejer och killar delar dusch, delar också logement. Och just de bitarna har jag aldrig upplevt varit något problem alls. Jag vill minnas att jag inte har hört någon kvinna som har klagat på det heller. Riktigt så. Så att, nej, det är väl så.
Okay.
Ja.
Jag tror, alltså vi ser ÖB som dansar i Pride-tåg och soldater som får reprimander för att de inte vill delta. Vad är det som driver det här? Ja, vad är det som driver hela samhället åt det här hållet? Det kanske man ska snarare ställa den frågan. Så det här är bara en grej, det är bara en myndighet i statsmakten.
Ja, men myndigheten har ju på något sätt en särställning från andra myndigheter, vill jag nog ändå påstå. Försvarsmakten är ju på något sätt också en institution, en folkrörelse på ett sätt som är så otroligt viktig. Alltså, den är så central i samhället. Nu har den ju givetvis fått ta en mer tillbakadragen position i det moderna Sverige. Men för att förstå utvecklingen i Försvarsmakten så måste vi nog ta oss tillbaka ända till 1968. När den här vänstervågen, mer eller mindre globalt, i alla fall i västvärlden, satte igång. Och vänstern insåg då att revolution kanske inte var det rätta sättet att ta makten, utan att man då istället utbildade sig inom områden som gjorde att man kunde träda in i olika myndigheter och institutioner i samhället och på så sätt påverka dem inifrån. Vi har ju sett det här i akademin till exempel och även i lägre skolformer då, som gymnasieskolan och grundskolan. Hela utbildningsväsendet i princip är ju totalt politiserat idag. Och på något sätt får jag ändå säga att Försvarsmakten har varit väldigt sen med att bli infiltrerad. Jag vet inte riktigt om jag vill använda det uttrycket, men påverkad i alla fall av krafter som vill föra Försvarsmakten till det 21 århundradet, liksom, eller vad man ska säga. Korta svar på det.
Den ÖB vi har nu, vad är det för en figur? Jag liksom begriper inte på honom riktigt. Han verkar inte ha något intresse av det här. Den traditionen, alltså, det som du säger, militären är väldigt traditionsbunden, eller har varit åtminstone en väldigt traditionsbunden organisation, rörelse. Man är stolt över sina gamla regementen, över sin regimentsfana, det sätt man gör saker och ting på och det sätt man uppför sig. När vi var färdiga med dagens övningar, vi skulle ut på stan liksom, och så där, då tog vi på oss, ja, ibland så tog vi på oss permissionsuniformen och gick ut liksom. Det var en del av samhället att se de här klädda, ja, på fredagarna så såg man alltid de grönklädda åka hem för sina regementen på alla tåg och bussar och så, och söndagkvällarna när de på väg tillbaka.
Precis.
Så man var stolt över det, men jag vet inte, det verkar inte betyda någonting längre.
Nej, det gör det faktiskt inte, i min upplevelse i alla fall. Och tittar man internationellt så är ju det du beskriver från din tid någonting som är helt normalt. Där har militären och det militära någon form av naturlig position och plats i samhället. De vill gå så långt att säga kastsystem eller klasssystem och sådär, men officerskrået till exempel, om vi tar det, för det är ändå det som har varit både i Sverige och internationellt någon form av profession. Sen har man haft värnpliktiga som varit inne och gjort sin tid och sen har de återgått till sitt, så att säga, till sitt civila liv eller börjat plugga eller så där. Där har det ju verkligen funnits en jag vet inte man ska beskriva riktigt, men då har i den gamla ståndsriksdagen till exempel präster och adel och så där liksom. Och i den ekvationen på något sätt, inte i ståndsriksdagen då, men lite det tänket, så har även haft den militära professionen. Präster, militärer, läkare och så vidare. Men allt det där är ju borttvättat, så att säga. Idag är det ju som vilket jobb som helst, där man liksom hänger av sig sin uniform klockan 17 och går hem och slår på tvn. Och, ja. Det är inte alls lika exotiskt, kanske är fel ord, men det är inte alls lika uppburet som det har varit. Det har varit verkligen en heder att få tjänstgöra som officer eller göra sin värnplikt. Så att mycket av det där har ju försvunnit helt, skulle jag säga. Men jag skulle återgå till det där du sa om Pride. Det var ju faktiskt en incident 2016 när det var en soldat från ett Stockholmsförband som då blev beordrad då att köra lastbil under Pride-tåget då, i Stockholm. Och av vilka skäl vet jag inte. Men den här soldaten ville inte göra det då. Han ansåg liksom att Försvarsmakten ska inte hålla på med såna här jävla jippon. Det är väl ganska direkt citerat av den här soldaten, man har sagt då. Och då blev det ju direkt en fråga för högre chef, förstod jag det som. Jag utgår egentligen bara från den medierapporteringen som har skett kring det här. Jag har inte någon personlig kontakt med den här soldaten eller med hans överordnade. Och det var ju tal om att han skulle få löneavdrag, att han skulle få någon form av varning och så. Vilket är ganska allvarligt, skulle jag vilja påstå. Att få löneavdrag, liksom, det är ett ganska allvarligt straff. Det är ju tänk ett polis eller någon som jobbar civilt och får ett löneavdrag, då har du gjort något ganska allvarligt liksom. Då har du ju mer eller mindre stulit från ditt arbete eller varit oerhört illojal mot din arbetsplats eller något sådant. I den här personens fall så var det ju, jag tror att det var snarare bristen av en politisk övertygelse, bara att den här personen ansåg väl då att Försvarsmakten ska syssla med att försvara Sverige, vilket enligt mig inte är en radikal åsikt utan en väldigt naturlig och rimlig åsikt, att det är Försvarsmaktens absoluta uppgift att göra det, och det är en väldigt allvarlig uppgift. Det är en uppgift som på sin, man drar till sin spets, går ut på att döda andra människor. Och då finns det liksom inte riktigt utrymme för den här formen av utsvävningar, tycker jag. Men tillbaka till den här soldaten då. Han fick ju se det mera rätt. Han hade dragits och blötts och stötts det här i organisationen. Och jag tror även att civila instanser var involverade på något sätt. Och kom fram till då att en myndighet kan inte tvinga sina anställda att vara med i såna här opinionsbildande aktiviteter då, som Pride är. Och de orden tror jag till och med använder sig i de här sammanhangen då, att det är en opinionsbildande aktivitet. Och det kan man ju också prata om lite grann. Hur lämpligt är det att en myndighet blir opinionsbildande, så att säga? Och speciellt en myndighet som är beväpnad, så att säga. Var ligger vi i utvecklingen då, så att säga?
Ja, det där är ju, myndigheterna är väl aktivistiska överhuvudtaget nu för tiden, vilket de inte bör vara, speciellt kanske inte då Försvarsmakten, krigsorganisationen.
Precis. Det finns ju några myndigheter som jag tycker bör vara alltså mer eller mindre grundlagsskyddade, att de ska vara politiskt obundna i alla avseenden, och det är främst polisen och Försvarsmakten då. Sen så är det ju högst beklagligt att utbildningsväsendet och så är det. Men det är betydligt farligare, skulle jag säga, att myndigheter som har rätt till att utöva våld blir politiskt befläckade. Jag vill nog nästan använda det uttrycket i det här sammanhanget.
Sen kan man ju säga att det är livsfarligt att skolan håller på att fostra nästa liksom generation socialistiska revolutionärer. Det är också livsfarligt på lång sikt, men jag förstår vad du menar.
Ja, absolut. Absolut är det så. Jag vet inte, i skolan så släpper ju de här individerna oftast då, och de far ut i samhället som fria radikaler. Ur kemisk perspektiv då, en fri radikal, så att säga, som åker ut och gör sin grej, så att säga. Skolan i sig fungerar egentligen bara som en uppfostringsanstalt, eller vad man ska kalla det. Men Försvarsmakten är ju ändå en, där finns ju, så att säga, våldskapitalet i själva myndigheten. Samma sak i polisen. Och den är alltjämt aktiv, så att säga. Och där blir ju också den här opinionsbildningen extern på ett sätt som den kanske inte riktigt blir i skolan, där den är förlagd till föreläsningssalar och till kurslitteratur. Om du förstår hur jag menar. Så att det är problematiskt.
Så hur gick det för soldaten?
Ja, han fick väl vara kvar, vad jag vet. Men jag vet inte hur glada hans befäl var på honom. Jag vet inte om han finns kvar idag i organisationen. Men den här incidenten föranledde inte att han blev sparkad i alla fall. Men det låg ju väldigt nära till hans där innan det räddes ut, så att säga. Men bara en sån sak tycker jag är ganska oroväckande.
Hur ser du befälen runt omkring dig? Är de värdegrundstroende eller är de värdegrundskuvade? Man måste ju vara lojal mot statsmakten i det militära. Men man kan ju samtidigt tycka att det här är åt skogen fel.
Personligen så har jag väldigt goda erfarenheter av de befälen som jag har haft att göra med. I alla fall på en lägre nivå. Upp till kaptensgrad skulle jag väl säga att de flesta befälen är sig själva i mångt och mycket. Men när du kommer lite högre upp till regimentsbefäl.
Ja, då kommer jag närmare politiken.
Då är du väldigt nära politiken, och jag har inga belägg för det här, men jag vill nog nästan tro att många av dem är politiskt tillsatta, faktiskt. Jag har ett ganska flagrant exempel faktiskt på ett regimentsbefäl som jag har fått förklarat för mig då av en god vän som också tjänstgör i det gröna. Jag är inte tjänstgjort på samma förband och jag har själv inte hört det här. Men jag litar på den här personen och det jag nu kommer säga stämmer. Det är jag helt övertygad om. Det här var på kvinnodagen. Jag tror att det var 2018. Så ska den här regimentsofficeren då hålla någon form av anförande för sitt förband. Varpå han inleder med då att säga att kön, det är en social konstruktion. Väldigt så här andagsfullt. Och sen så fortsätter då det här talet. Och jag vet inte närmare vad som ingick i det, men bara den det statementet så att säga, att kön är en social konstruktion, är helt rubbat, skulle jag vilja påstå.
Mm.
Det är helt sinnessjukt.
Mm. Ja, det har gått långt.
Extremt. På sina håll i alla fall. Det finns väldigt, väldigt kompetenta och vettiga befäl, kvinnor som män, i Försvarsmakten. Men det finns också en väldigt stor påtryckning ovanifrån. Och var den kommer ifrån, om det är från politiskt håll, vilket jag antar, det vet jag inte. Men det får ju sina konsekvenser, så att säga. Jag kan ju bara spekulera i vad det här regimentsbefälet sysslade med under sin tid, när den personen gjorde sin värnplikt då.
Mm.
Vad det var för saker som sades i bastun då, så att säga. Var man liksom, hur hög var ribban för skämten på den tiden liksom? Och att utvecklingen har gått så långt att vissa antagligen blir kuvade in i någon form av politiskt korrekt maskering liksom, för att, jag vet inte, berättiga sitt existensberättigande liksom. Jag kan inte tolka det på något annat sätt faktiskt, i alla fall på individnivå.
Ja, på min tid så var ju vår uppgift att skydda den här sociala konstruktionen. Våra kvinnor, barn och våra familjer. Vår framtid. Det var ingenting man skickade ut framför kanonerna.
Nej.
Men en kvinna, det tar 9 månader att utveckla ett barn. Det är våra viktigaste tillgångar. Män är mer eller mindre utbytbara.
Ja. Nej, men det där är ju inte några konstigheter om du tittar på andra länder. Vi kan gå väldigt, väldigt nära i närområdet. Finland till exempel, de har ju en massiv värnpliktsorganisation. Där är det bara män som gör värnplikten. Kvinnor kan göra värnplikten, men då söker de som frivilliga. Men män måste göra värnplikten. Jag vet inte exakt om det är alla män i Finland som måste göra det, som anses lämpliga då. Eller om det är att man tar ut en kvot av de mest lämpade eller sådär. Så ser det ut i Finland, och det är ju faktiskt ett väldigt närbesläktat land till Sverige, på både kulturellt, språkligt till viss del och historiskt. Vi delar ju väldigt mycket historia med Finland, 800 år tror jag. Så att Finland är ju per definition mer svenskt än vad Skåne är, så att säga. Så att det är inget märkligt exempel. Det är inte som att jämföra med Taiwan liksom, eller Uzbekistans försvarsmakt, utan det är ju faktiskt väldigt närbeläget. Och där har man ju upptäckt då att det här konceptet funkar väldigt bra för oss. Och därför så kör vi på det. Utan ideologiska skygglappar åt höger eller vänster. Men sen så, Finland är ju också ett väldigt speciellt exempel, för att där är ju kriget, ett eventuellt kommande krig, någon form av verklighet. Finland har ju varit i krig 3 gånger, vill jag minnas, under 1900-talet med Sovjetunionen. Och det sätter ju sina spår. Då kan man ju inte riktigt så här, då kanske inte deltagande i Pride är jätteviktigt, känner jag. Utan det kanske är mer viktigt att bygga upp en stor här liksom, som är redo att försvara sig så gott det går mot en invasion österifrån. Och det problemet har inte vi haft i Sverige på 200 år. Vi har inte varit i krig på 200 år. Och vi är ju otroligt fredsskadade i Sverige. Både civilt, men även inom det militära.
Är den här organisationen överhuvudtaget liksom stridsduglig? Jag menar, när man pratar i frihetliga termer så säger vi att ja, men alltså det folk säger ju alltid, jo men vi måste ha en militär, annars så blir vi invaderade. Det är klart att vi måste ha ett försvar, men frågan är ju på hur det ska se ut. Är det verkligen det här försvaret som förhindrar i dagsläget att vi blir invaderade? Eller ren tur, eller att vi liksom är hyfsat fredliga omständigheter fortfarande runt omkring oss?
Jag upplever ju att fokuset har gått mer och mer från att utbilda en kompetent försvarsmakt med marin och armé och flyg och sådär, till att jobba med interna hot mer. Jag tror det var ÖB som sa det, att vår största fiende är väl högerextremismen eller något sånt där. Jag minns inte citatet ordagrant, men jag vill minnas att jag har hört något sånt. Men generellt sett så skulle jag väl vilja säga att svenska försvarsmakten är väldigt kompetent. Extremt kompetent när det kommer till strid. Men det är ingenting som säger att det alltid kommer förbli så, så att säga. Om den här utvecklingen fortgår så kommer ju fokus flyttas mer och mer från de delarna till andra delar. Och mer blir någon form av asfaltsoldater, paradförsvar liksom, som ska kunna delta i olika ceremoniella sammanhang. Alltså Pride i princip. Statsbesök. Mm. Visa upp sig för andra världsledare och så. Mer än att kunna hålla gränsen, så att säga. Och det har jag faktiskt ingen uppfattning om hur länge eller så vi kan hålla gränsen. Det är inte mitt jobb att uttala mig om det heller.
Jag personligen tvivlar ju på att det är samma slagkraft i försvaret idag som vad det var förut. För 30 år sedan.
Vi hade ju Sveriges femte största flygvapen, tror jag, under kalla kriget. Vi kunde mobilisera 800 000 man. Det kan vi inte göra idag.
Hur många kan vi mobilisera idag?
Oj, det är...
Om vi gör antagandet att det inte är helg, eller att det regnar, eller att folk är ledsna och så, hur många kan vi mobilisera då?
Ja... Pass på den, jag vet faktiskt inte. Vi har ju haft värnpliktiga kullar fram tills 2012, vill jag minnas att sista kullen var. 11 eller 12. Och de är väl på något sätt stridsdugliga fortfarande, rent krasst. Så där, att man kan sätta ett vapen i handen på dem och klä på dem en kamouflageuniform och skicka ut dem i fält. Liksom. Så på det sättet så kan vi väl mobilisera en hel del. Men jag har faktiskt inte insikt i hur stora kullarna var där vid sluttampen. Du berättade ju själv att din kull var en av de sista verkliga värnpliktskullarna. Liksom. Och det tror jag kan finnas en rimlighet i det. Jag vet själv inte hur stora de var efter det. Men de var ju inte jättestora. Det är ju bekräftat, så att säga. Jag vet inte hur många vi utbildar idag. 4000 tror jag per år.
Okej, okay. De kan ju vara väldigt kompetenta, de 4000, men det krävs en viss numerär också.
Ja, självklart. Det ska gärna vara någon form av balans där. Du kollar på Sovjetunionen under andra världskriget, så hade de ju oerhörd numerär jämfört med axelmakterna då. Men det var ju extremt dåliga soldater. De var ju obildade, alltså de var inte tränade för att strida till att börja med.
Jag hade inte utrustning heller. Det var två som gick på ett gevär. Den som blev skjuten först, han fick liksom ta geväret från den andra. Och så hade de kulsprutorna i ryggen för att jaga ut dem mot fienden. Liksom.
Jag vet inte vad den svenska termen, blocking detachments på engelska i alla fall, som bestod av såna här politiska NKVD-kommissarier då, som Så att det var ju egentligen, springer jag mot tyskarna då så blir jag nedmejad av en kulspruta. Och springer jag tillbaka för att det är kört, jag har inget vapen. Och vi springer på ett lerfält som är 200 meter långt. Och jag kommer bli skjuten och dö. Då springer jag tillbaka då, då blir jag nedmejad av min egna liksom.
Precis.
Ja. Så att där fanns det en otrolig numerär. Alltså de kunde ju mobilisera divisioner som om ingenting. Det var som motsvarande plutoner idag liksom. Så kunde de mobilisera divisioner om flera tusen man. Men det fanns ju inte utrustning, det fanns inte vapen och så vidare. Det var väl först senare i kriget som man hann ifatt lite grann. Och då lyckades besegra tyskarna så att säga, där 1945. Och Tyskland å andra sidan var ju betydligt mindre. Jag tror att man var 3 miljoner man ungefär när man skred över gränsen där. 1941 var det. Mot många, många, många miljoner till då. Ryssar. Men man var ju betydligt mer välutbildad. Och jag vet inte hur relevant det är att vi sitter och går igenom det. Men anledningarna till att tyskarna var mer välutbildade. Men det är... Den korta berättelsen är väl att Tyskland var väl ungefär i samma situation som Sverige är idag. Att nu är det inte att vi av politiska skäl eller skrivit på något fördrag att vi inte får ha en stor försvarsmakt. Men tyskarna var ju, enligt Versailles-fördraget då, fick de inte ha fler än 100 000 man. Man hade fortfarande en organisation som var byggd för att kunna mobilisera miljoner man sedan första världskriget då. Så då la man väldigt, väldigt mycket fokus på att utbilda de här 100 000 soldaterna och officerarna då. Och de utgjorde då kärnan i det som sen kom till Wehrmacht då, när man skrotade Versailles-fördraget och utökade sin försvarsmakt mycket. Så att det är väl det korta svaret egentligen. Så att det är jätteviktigt med både numerär men också att soldaterna är motiverade och välutbildade.
Mm.
Och inte skiter ner sig när de hamnar i strid liksom. Eller springer liksom. Eller
springer till plutonens timme.
Ja, precis.
Känner sig kränkt
över att de skjuter på en liksom. Fy fan.
En annan grej som retade mig som gjorde att jag liksom klarade inte av det här med hemvärnet.
Ja.
Vi hade en övning och sen så hade man lyckats ta två fiendesoldater. Och de var ryska. De pratade ryska. Och jag menar, ja okej, okay, ryssen är alltid, har alltid varit ett hot och kanske alltid kommer förbli i viss mån, jag vet inte.
Men arvsfienden så att säga.
Ja, men vi har liksom över 2 miljoner människor i landet som jag inte vet vad det är för några. Om vi ser om man eldar en liten bok, då, liksom, då blir det nästan krig. Va? Det finns ingen insikt om att här finns ett hot mot landet. Jag vet att högerextremismen är ju då naturligtvis det stora hotet mot Sverige. Men ingen insikt om att det finns hot från islamister eller någonting sånt.
Nej, det var ju ganska lustigt på tal om det. För Stefan Löfven, jag minns inte exakt när det här var, men det var ett år sedan kanske, säger vi. Så gick ju Löfven ut och sa att man var beredd att sätta in militären i de här problemområdena då, som vi kan kalla dem. Och det där var ju ett väldigt oförsiktigt uttalande, speciellt som socialdemokrat. Va? För det första så har vi Ådalen 1931, som är en ganska viktig orsak till att militär aldrig sätts in skarpt på svensk mark längre. Till att börja med. Och för det andra så vill jag nog påstå, utan att veta till 100%, men jag tror inte att svensk militär är tränad för att bedriva någon form av riot control eller kravallpolisiära uppgifter. Jag har svårt att se det faktiskt. Svensk militär är tränad för att skjuta och döda utan att ställa frågan liksom, i princip. Så att det är problematiskt, så att säga. Sen så kan man ju diskutera vidare huruvida Sverige skulle behöva ett gendarmeri, alltså någon form av av tyngre polis liksom. Det är väl något jag kanske själv tycker vore rimligt, speciellt om man ser på utvecklingen. Våldsspiralen trappas ju upp hela tiden. Och svensk polis idag klarar inte av situationen. Det är ju helt uppenbart. Helt uppenbart att det enda som håller allmänheten från att veta hur illa det är ju den mediala bild vi får. Som ändå beskriver på något sätt att ja, det är problem, men det är inte åt helvete än liksom. Men det är ju ganska illa liksom, det får man ju ändå säga.
Ja, men polisen har ju också genomgått en omvandling som ja. Försvarsmakten har gjort, att den har blivit feminiserad och värdegrundsstyrd.
Det är väldigt intressant också faktiskt det där. Det var väl främst under Dan Eliasson det där hände, den här stora omorganiseringen av polisen. Jag är inte så insatt i det, men jag har förstått att av de jag känner som är poliser, att det är helt ohållbart inne i organisationen där.
Nästa plats för honom, det blir väl som ÖB, skulle jag tro. Nästa myndighet som ska monteras ner.
Gått från myndighet till myndighet och saboterat varje plats han har varit på, så att säga. Det är ju helt uppenbart alltså.
Så ni som lyssnar, ni hörde det här först?
Ja, precis. Vi transpanar lite på vad som kommer hända i svensk säkerhetspolitik närmsta halvåret.
Men det är så man gör när man förutspår framtiden. Man tar en trend, ett mönster, och så drar man det, extrapolerar det in absurdum. Och det låter helt vansinnigt. Man säger det där kommer hända, och så väntar man 5 år och så är det som händer.
Ja, det ligger mycket i det. Jag har en kompis också, en väldigt god vän, som skulle börja som värnpliktig här i början av september faktiskt nu. Så hon fick ett brev hem där det stod att han inte var önskvärd av säkerhetsskäl då, stod det ju. Men det här är ju en person som aldrig varit dömd för brott. Mycket välutbildad person. Väldigt snäll och stoisk person skulle jag vilja påstå. Som absolut inte är på något sätt farlig. Tvärtom, en väldigt bra person skulle jag påstå. Och jag vet faktiskt inte vad det här beror på. Varför det sker någon form av förflyttning. Att det är viktigare idag i Försvarsmakten att du ska omfamna pride och tomma ord som värdegrund och alla människors lika värde och sådana saker. Det är viktigare så att säga än att du faktiskt, om det kommer till kritan, vill dö för ditt land. Och är beredd att göra det. Det är liksom helt underordnat den här politiseringen då, att man ska kunna inte bara finna sig i den utan leva den också. Även när du är civil, är hemma, ligger på soffan, liksom, ska du tänka väldigt mycket på vad du tänker. Liksom. Och vad du säger är väl ganska naturligt. En svensk tiger, liksom. Det är klart att man inte ska avslöja militära hemligheter. Det skulle aldrig falla mig in att på något sätt förråda Sverige. Eller mina kamrater eller den arbetsgivaren jag har. Men att jag inte får tänka fritt eller uttala mig i frågor som jag tycker är viktiga är ju farligt, skulle jag säga. För då är vi genast tillbaka på det vi pratade om tidigare, om en myndighet som driver sin egen agenda. En agendasättande myndighet som inte bara är en institution där det finns en uppgift att fylla, som säg Skatteverket till exempel, ska driva in skatt och se till att företagen betalar sin skatt. Och privatpersonerna betalar sin deklaration enligt konstens alla regler. Utan då finns det en egen agenda som är utvecklad då i de egna leden, så att säga.
Som traditionellt sinnad så måste jag säga att försvarets rekryteringsreklam senaste åren har varit rent vd-värdig alltså. Kan man ha mens i fält? Och måste man kunna göra fler saker samtidigt? Eller kan killar också söka? Alltså, det är helt kom som du är.
Mm. Just den där... kan man göra flera saker samtidigt, kan killar också söka, det är helt rubbat egentligen. Det är vansinnigt faktiskt. Det jag tycker är mest beklämmande i det här, det är hur mycket pengar Försvarsmakten lägger på det här. När det finns ett så skriande behov av andra saker i Försvarsmakten och inte svindyra reklamkampanjer. Bara kostnaden för att tapetsera hela Stockholms tunnelbana och säkert andra delar av Sverige också är ju astronomisk. Men också de byråerna man har anlitat, jobbar ju inte gratis såklart. Det är mycket pengar vi pratar om, det är många, många miljoner. Jag är själv inte insatt i det, men det går ju att ta reda på andra sätt än från ens arbetsgivare. Så att säga, utan sånt där är ju offentligt på något sätt. Så att det är många, många, många kronor i alla fall som har gått åt till den här propagandan eller de här kampanjerna då. Och det är rätt intressant faktiskt, för att jag tittade på något klipp av den här Henrik Jönsson. Jag vet inte om du känner till honom.
Ja,
en libertariansk kille från södra Sverige som pratade om det här med aktivism inom bolagens... kommunikations- och reklambyråer eller avdelningar, menar jag, förlåt. Han tog upp Gillette bland annat. SAS är ett väldigt flagrant exempel med den här du vet, helt självhatande, att det finns inget som är skandinaviskt liksom.
Ja, just det.
Och det här med Gillette och med toxisk maskulinitet och sådana saker. Och hans take på det där, vilket jag tror stämmer väldigt väl, dels för att jag har egen erfarenhet av det, och dels för att det känns väldigt plausibelt. Det är ju att journalistutbildningarna idag är tämligen fulla. Det finns väl ett antal, du har väl dels på SU. Och sen så finns det väl via Poppius, tror jag, en privat skola man kan läsa. Och så vidare och så vidare. De är ju tämligen välfyllda. Men i det här digitala samhället vi lever i så finns det ju... mindre och mindre behov av journalister och tyckare och proffstänkare och så vidare. Så att de här personerna kommer ut, examinerade journalister då, och blir arbetslösa. Och de söker sig då, de har ju redan då, ska jag säga, någon form av politiskt kall. De är aktivistiska redan innan de har påbörjat sina studier. Vissa kanske rent av blir under sina studier. Men deras kall för dem då in i kommunikationsbranschen och deras utbildningsval också. Det ligger inte jättelångt borta. Du lär dig att skriva. Du kan jobba med reklamtext. Du kan jobba med konceptutveckling. Du får en förståelse för vad som säljer. Hur man skriver en klickvänlig rubrik och sådana saker. Och det är väldigt, väldigt bra egenskaper att ha i kommunikationsbranschen också. Men istället då för att de här personerna blir journalister så går de in och börjar jobba på PR-byråer. De börjar jobba på reklambyråer och de börjar jobba på... in-house på företagens egna marknadsavdelningar och kommunikationsavdelningar. Det finns en liten distinkt skillnad mellan dem. Men därifrån då så driver de sin politiserade i 999 fall av 1000 vänsterinriktade agenda då. Och använder då företagen som sin plattform. Så de här onda företagen då ska bli goda och de ska ta ställning för olika frågor i samhället och de ska bli, ja du vet ju själv liksom, du har ju sett. Yep. Ja. Det tror jag är en ganska intressant ett ganska intressant fenomen. Jag tror inte att det är unikt för Sverige. Jag tror att Sverige är extra hårt drabbat. Och där alltså såna, uppenbarligen så finns ju såna krafter även på Försvarsmaktens civila delar som sitter och beslutar om de här kampanjerna då och beslutar om huruvida de, vad det är för budskap man ska få ut. Antagligen så är briefen då att ja, vi ska få fler kvinnor att söka värnplikt eller göra bra ifrån sig på mönstringen. Vilket i sig kanske inte är en jättekonstig tanke liksom. Jag vänder mig inte 110% mot att kvinnor ska kunna göra militärtjänst. det gör jag inte. Men när det blir så polariserat som det du själv beskrev där med, ja, måste man kunna göra flera saker samtidigt och kan killa söka, lalala, liksom. Det blir extremt polariserande liksom. På ett sätt som är, det går inte att tolka det något annat än att det är ren och skär radikal feminism det handlar om. Och det är inte första och sista exemplet vi ser på det. Vi kan ta fler.
Du, har du jobbat i reklambranschen? För jag ser ju samma sak där generellt. Det här svenskhatet och mångkulturalismen hela tiden trycks det här upp i ansiktet på oss.
Jo, jag känner igen det mycket väl. Och det var en stor anledning till att jag slutade också med de sakerna.
Har du en känsla om var det kommer ifrån?
Ja, men jag tror att Henrik Jönsson har en ganska bra take på det. Och jag tror att det handlar mycket om det här att många...
Journalistöverskottet.
Precis. Sen så är det ju... En stor del av reklambranschen är ju rent visuella. Och där finns det ju folk som har en konstnärlig bakgrund. Och det brukar ofta... Kanske en fördom, men det kan ofta innebära att du har rört dig i lite mer bohemiska sammanhang innan du har börjat plugga och så börjat jobba och sådär. Och att det kan ha varit bidragen till att man då har utvecklat någon form av vänsterideologi.
Men det märkliga är liksom att företagen har så dålig koll så att de bara låter det här ske.
Ja.
Ta Gillette till exempel, det här med den toxiska maskuliniteten och han som skulle lära sin transson eller vad det var, att raka sig.
Mm.
Och sen så dyker vinsterna. Hur svårt är det att räkna ut en sån sak? Jag menar, är företagen så otroligt dåliga? Eller har de så dåligt självförtroende att de går på de här grejerna? För det är inte första gången som get woke, go broke har visat sig.
Ja, bra uttryck. Jag vet hur de här processerna går till. Vi kan börja med i ändan att vi tänker ett större företag, börsnoterat svenskt företag som går till en extern byrå och vill ha hjälp att sälja mer. För det är alltid det handlar om. Eller det är det ska handla om. Reklam handlar om att driva försäljning. Det är ett finare sätt att säga att man är telefonförsäljare liksom. Att jobba med reklam. Det handlar egentligen bara om att kränga.
Ja, det är inget konstigt med det. Det är så det funkar.
Det var inget konstigt med det, ska man väl säga. Men då går man då till en reklambyrå. Man har en brief med sig ofta. Det finns ju alltid på ett företag då ett antal individer som har reklam- och marknadsföringskompetens som då upplever att ja, vi vill öka oss inom det här segmentet, vi vill nå ut till den här marknaden, vi vill expandera globalt eller vi vill nå ut till den brittiska marknaden eller så vidare. Bra, säger den här reklambyrån då. Då tar de anteckningar då under ett initialt möte. De sätter sig då och skissar upp ett eller flera förslag på kampanjer då som man vill presentera för det här företaget då. Det här är en process som kan ta allt ifrån några veckor till flera månader beroende på vad det är man ska göra, om man ska ta fram en film eller om man ska ta fram en printkampanj eller något ännu mer innovativt. Släppa nallebjörnar över Vitryssland liksom. Alltså det är fantasin som sätter gränserna bara. Belarus heter det för övrigt nu, har jag fått veta. Ja. Sen kommer då reklambyrån tillbaka till företaget. De tar med sig de här förslagen, var på ledningsgruppen i det här företaget får se de här förslagen då, ofta konceptfilmer. Även om det inte är en film som ska göras så har man gjort en konceptuell film med berättarröst och så som beskriver de psykologiska aspekterna bakom kampanjen och så vidare. Så kan det vara så att man får någon liten bakläxa, eller jag finner inget bättre ord, men bakläxa. Man får gå tillbaka till skissbordet och skissa om någon liten del i den här kampanjen, varpå man sedan kommer tillbaka. Det presenteras för styrelsen kanske, vdn. Andra högre chefer i företaget, kanske resten av de anställda till och med. Beroende på hur stort företaget är då. Och sen så tas då beslutet internt i företaget att ja, vi kör på det här förslaget. Alla de här kampanjerna vi har räknat upp, Gillette, SAS, Åhléns är också ett ganska intressant exempel som också är onödigt provokativt liksom. De har gjort flera sådana här provokativa kampanjer. Då godkänns de alltså internt och beställningen läggs hos reklambyrån som då levererar de här sakerna, varpå man sedan börjar trycka ut dem i den miljön de ska synas i, om det är print ute på stan eller om det är en tv-reklam eller om det är en YouTube-reklam eller ett flygblad som ska ner i folks brevlådor eller så vidare, så presenteras den på det sättet. Så att det jag vill komma till med den här utläggningen är att företagen är ju i allra högsta grad medvetna om vad det är de gör. Och det är ofta välutbildade personer som har gått på Handelshögskolan eller de har gått på bra utländska universitet och så vidare. Alltså det är inga idioter som sitter och godkänner de här sakerna. Men det är människor som tror att man kan leva på någon form av våg, tror jag. Någon form av politisk våg, någon trend som är inne just nu. Att nu är det inne att prata om de här sakerna. Nu är det inne och prata illa om män till exempel. Eller prata illa om svensk kultur eller så vidare. För då tar man i automatiskt då ställning för att mångkultur är bra. Eller att kvinnor är mycket bättre än män. Eller sådana här saker. Som vi har sett många gånger.
Jag kan tänka mig, ledningsgruppen sitter här och det består av flera olika människor. Jag kan tänka mig att ingen vågar säga här att kejsaren är naken.
Nej.
Utan man låter hellre det här gå. Alltså, den här bilden dyker upp i mitt sinne av SAS, jag tror det var SAS, va? Det han, afrikanen som sa, ja, våra förfäder vikingarna. Jag menar, en sån grej måste ju alla tycka, det här är ju helt absurt. Men jag kan också tänka mig att ingen vågar säga någonting, för då blir man ju kallad för rasist. Och så låter man det här gå och så med katastrofala resultat. Hellre.
Jag vill nog gå så långt att påstå att yttrar man sig negativt i ett normalt företagsklimat i Sverige idag om en sån här sak, så kan du bli av med anställningen ganska lätt. Då hittar man något skäl att avbryta anställningen, så att säga. Det vill jag nog nästan påstå är mer regel än undantag. Om någon skulle våga tala ut om det där. Jag känner faktiskt en person, jag tänker inte namnge personen i frågan, som jobbar på SAS. Och de blev ju, vad jag förstod det som, så fick de ju det visat för sig då, de anställda. Men det var ju ingen som vågade säga något där. Men sen så, liksom, på tu man hand då kanske, eller par tre personer, liksom, det här är helt sinnessjukt, liksom, vad är det här? Vi ska sälja flygbiljetter, vi ska få folk att flyga mer. Vi ska inte gå in i något så här knöligt politiskt historiskt resonemang om huruvida det finns någon skandinavisk kultur och att allt kommer utifrån. Då är det väl det givetvis att all kultur som kommer utifrån har levererats av SAS då, antar jag. Det är så snurrigt alltså. Det är helt vansinnigt, tycker jag. Men det var ingen som vågade säga något. Det är lite det som är kvintessensen, att det finns en tystnadskultur och den existerar i polisen och i försvarsmakten också i väldigt stor omfattning, skulle jag säga.
Mm.
Försvarsmakten lever väl högt uppifrån då i någon form av invaggad trygghet, att alla anställda soldater lever efter värdegrunden och så. Lalala. Jag är själv inte sverigedemokrat, men jag kan nog beräkna att 80% av dem som är anställda har sina åsikter där, ungefär.
Just det.
Men det är ingen som vågar säga något.
Känns ju rimligt.
Ja.
Åter till din vän här, eller din bekante som blev av med hans inkallelse som ströks helt enkelt. Det här är ju en patriotiskt sinnad herre.
Ja, det får man väl ändå säga. Jag håller inte med honom om allt och sådär, men ja, absolut.
Och jag minns att när vi gjorde lumpen eller mönstrade, så var det ju en ja, det var ju liksom en eftertraktad inställning. Det man ville sortera ut, det var ju liksom kommunister och den typen av människor. Men nu är det tvärtom tydligen.
Absolut.
Och jag pratade med en, jag känner en gammal polis. Det var samma sak där. När han började så gjorde man ju undersökning på honom, hans familj, hans närmaste släkt. För att se, fanns det några kommunister här? I så fall var det bara glömma.
Ja. Ja, idag gör man väl ungefär samma sak för att se om det finns någon form av högerextremt engagemang så att säga. I grunden hos en person. Mm. Säkert vänsterextremt också. Jag tror inte att det är jätteuppskattat, men en person, alltså, vad kan vi jämföra SD med? Ja, vad ska man säga? Men ponera att någon är med i Vänsterpartiet då. Jag vet att det inte är en klockren jämförelse, och det är inte meningen heller. Men ponera att någon är med i Vänsterpartiet och så där, det är inget problem alls att någon är klar till vänster och kanske rent av odemokratiskt lagd, liksom, och tycker att Stalin var fin och sådär. Lenin och Trotskij, det var bra figurer och proletariatets hjältar. Det upplever jag inte är ett problem. Och jag har samma erfarenheter vad jag kan säga av dem jag känner i polisen. Jag känner att många poliser faktiskt, som både har jobbat som poliser, som är seniora poliser och som är yngre poliser som jobbar än idag, som beskriver exakt samma sak. Att det finns en politiserad urvalsprocess, så att säga. Det där kan vi gå in lite mer på senare, men också hur man tillämpar positiv särbehandling, som man kallar det. Jag ser inget positivt med den, men att man då stoppar in kvinnor som kanske inte är lämpliga till 100% bara för att de är kvinnor, så att säga, på utbildningsplatser i polisen.
Vad är det man försvarar idag? Vad är försvarets uppgift? Är det vår rätt att gå i Pride-tåg? Vår rätt att till feminism? Vad är det som är värt att försvara?
Jag ska försöka svara på det här så korrekt jag kan. Jag ska förklara vad min drivkraft var och är. Och vad Försvarsmakten har som offentlig eller deras policy, så att säga. Vi kan börja med Försvarsmaktens policy. Deras tanke, deras värdegrund. Och det är att försvara vår rätt att leva så som vi själva väljer. Och det är väldigt luddigt. Det hör du ju. Det går ju att stoppa in väldigt mycket i det. Är det vår rätt att ha yttrandefrihet? Att alla får tänka och tycka vad de vill? Eller är det vår rätt att leva så som Sverige väljer, så som skolan väljer, eller som Försvarsmaktens värdegrund väljer, eller som du är med på vad jag vill komma.
Precis. Är det en riktig frihet, eller är det värdegrunden helt enkelt?
Ja. Min egen mitt kall, så att säga, var ju att försvara Sverige om det skulle bli krig, försvara mitt folk, min familj, och på vissa sätt också vårt sätt att leva. Jag skriver inte under på det. Det låter fel på något sätt när man säger det, men frihet är nog ett bättre ord att säga. Rakt upp och ner. Att försvara friheten, yttrandefriheten, vår frihet att vara i fred, så att säga.
Hur känns det då att start var tvungen att försvara, ska vi kalla det, förbudet mot att bränna en koran?
Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det faktiskt.
Det var en retorisk fråga, du behöver inte svara.
Det är klart att det går i strid mot vad jag tror på. Jag tror på yttrandefrihet. Och jag tror inte bara på en yttrandefrihet som går att applicera där den är bekväm. Utan jag tror på en absolut yttrandefrihet. Där du faktiskt har rätt att säga och tycka och tänka vad du vill. Utan att det ska vara ett problem. Eller att du ska bli straffad för det på ett eller annat sätt. Antingen att du blir av med ditt jobb. Eller att du blir uthängd i media. Eller att du rent av blir straffad för det. Juridiskt. Jag hade själv inte bränt en koran, kan jag säga. Jag hade inte bränt en bibel heller, eftersom jag är kristen. Men jag tycker att hela den cirkusen är ju rubbad. För att det finns ju ingen lag i Sverige som säger att du inte får bränna bibeln. Och du håller ju så smått på att återinföra den här, vad den kallas, hädelselagen, tror jag. Som har funnits sedan tidigare i Sverige. Och den ska då enbart applicera på vissa grupper i samhället. Den applicerar inte på Bibeln till exempel. Utan den ska bara applicera då på vissa grupper då. Så det tycker jag är fel. Jag tycker att det ska finnas en absolut yttrandefrihet i Sverige. Det är jätteviktigt. Och det upplever inte jag att det gör.
Just det. Jag tycker det var intressant du nämnde tidigare om det här med de olika stånden som vi har haft. Och vi hade liksom en militärkast, eller man ska säga, och även en prästkast. För prästkasten, Svenska kyrkan, har genomgått en liknande politisering som försvaret och alla andra grenar av staten.
Ja.
Det är ju knappt en skugga av sitt forna jag. Jag vet inte, får man... Men på samma sätt som att du säger, när klockan är 5 så går man hem och hänger av sig uniformen och så är man inte längre officer. Så var det inte förut. På samma sätt så ser jag liksom prästerskapet i Svenska kyrkan, som också har feminiserats då. Och, jag vet inte, finns det ens ett krav på att du ska tro på Gud i Svenska kyrkan idag? Jag menar, du går hem, hänger av dig prästkappan, så är det liksom, ja. Jobbigt slut liksom.
Ja. Svenska kyrkan har ju verkligen varit under attack från marxistiskt håll. Kulturmarxistiskt håll, som har infiltrerat kyrkan under lång tid. Nej, jag tror verkligen inte att man behöver tro på Gud för att vara präst idag. Att vara präst idag är väl, det är väl bara en tidsfråga innan det byter namn till någon form av troshandläggare eller något i den stilen liksom. Det vore ju så typiskt Sverige att benämna det vid något sånt, va? Jag vet att brandmän, det kallas ju för handläggare idag. Brandhandläggare, ja.
Okay. Ja, jag ska ut och handlägga en brand här i ett hus.
Ja, det är så rubbat alltså. Och det där är också en del av det här, en form av språklig kamp liksom som förs. Språket är ett maktmedel också.
Ja, det är orwellska nyspråket.
Ja, jag tror att ni har pratat om det faktiskt här på Radio Mises tidigare. Det är ett jätteintressant ämne i alla fall. Men det är för ett annat avsnitt i så fall. Men gällande kyrkan så tror jag väl, det är återigen en personlig betraktelse. Är man kristen på riktigt idag så är man inte med i Svenska kyrkan. Då har man gått till ett annat samfund som bejakar tron på ett annat sätt än vad kyrkan gör. För kyrkan har ju blivit mer extrem än någon annan myndighet, skulle jag påstå, just eftersom man har den här, liksom polisen och försvarsmakten, en särställning i samhället, tycker jag i alla fall. Man har ett kulturvårdande uppdrag, att man ska vårda de här gamla kyrkobyggnaderna då som finns runt om i landet, och man ska på något sätt vara en tradition, mer viktigt där än någon annanstans egentligen, och så vidare. Men det har man ju helt frångått. Nu har man ju så här spagettigudstjänster. Det är liksom, ja, vi hade ju det här vansinniga Twitterkontot, jag vet inte om du minns det, Limhamns kyrka tror jag att det var, som gick ut och ja, precis, och könsord, och liksom, jag tror att de proklamerade Greta Thunberg till Messias och såna här saker också.
Just det, precis.
Det är där någonstans skutan ligger idag, får man ju ändå säga. Det har gått väldigt långt även i Svenska kyrkan. Så att mitt råd till alla lyssnare som är kristna är att gå ur omedelbart. För det finns inte ett uns av kristenhet kvar i den organisationen. Tvärtom, skulle jag vilja påstå.
Det är, jag måste säga att ett av de finare ögonblicken faktiskt när jag gjorde min militärtjänst, det var när vi hade soldaterinran. Jag vet inte om det finns några sådana ceremonier kvar, men då var vi i alla fall i en liten kyrka i Roslagen. Och då var den redan då ganska urvattnad. Jag ska bara läsa här från 1942. Soldat, krigsmans erinran heter det då. Det är ganska kort, den lyder så här. Krigsman ska frukta Gud och vara konungen huld och trogen. Han ska med nit och trohet uppfylla alla de plikter honom i tjänsten åläggas, samvetsgrant och efter bästa förmåga verkställa mottagna befallningar och föreskrifter, samt vid alla tillfällen iaktta ett värdigt och rättskaffens uppförande. Hans oavlåtliga strävan ska vara att väl bereda sig för krigets värv. Vid ofred ska han mot rikets fiender sig städse manligen och väl förhålla, samt med liv och blod konung och fädernes land försvara. Sen kom det ut lite nya versioner om det där, och den nuvarande, jag ska bara läsa den, ska du få höra hur andefattig den är i jämförelse, och den är dessutom längre. Vi ska se hur mycket jag orkar läsa, men jag ska läsa det ett par stycken. Du har nu påbörjat din militära utbildning och är en del av Försvarsmakten. Jag erinrar dig om vad detta innebär. Alltså det här läser man då och soldaten lyssnar och sen godkänner. Det är det som är grejen med det här. Det svenska försvaret garanterar Sveriges oberoende och fred. Det ska värna vår demokrati, vår självständighet och vår frihet att själva utforma vår rättsordning och vår kultur. Mycket suspekt. Genom att hjälpa andra länder och deras medborgare bidrar vi till fred, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i vår omvärld. Samtidigt främjar vi vår egen säkerhet. Du tillhör nu Försvarsmaktens personal och utgör därmed en del av dess viktigaste resurs. Det är på oss som Försvarsmaktens förmåga slutligen beror. Om vi blir angripna ska vi och övriga invånare tillsammans med våra gemensamma krafter med alla medel försvara vårt land och vår frihet. När vi tjänstgör utomlands är vi representanter för Sverige med det ansvar som detta innebär. Vi ska alltid göra vårt yttersta oavsett uppgift och vår handlande ska präglas av de värderingar som vi är satta att försvara. Som soldat i Försvarsmakten är utvald att försvara vårt land och tjäna freden. Situationer kan uppstå då det är på dig allting hänger, att du har tillgodogjort dig din utbildning och har förmåga och vilja att utföra dina uppgifter är avgörande. Du ska ta ansvar för ditt handlande och vara ett föredöme för andra. Inom Försvarsmakten kommer du alltid att vara en del av en grupp. Gruppens styrka är avgörande för vår förmåga att utföra de uppgifter som åligger oss. Du ska främja sammanhållning och god anda och vara ett stöd för dina kamrater. Kränkande behandling ska alltid motverkas och respekten för de mänskliga rättigheterna upphållas. Din insats är viktig och den behövs för Sverige. Jag välkomnar dig till Försvarsmakten.
Ja, för mig låter det där väldigt mycket som en... ett utdrag i någon form av värdegrundshäfte liksom.
Exakt.
Nej, men det är ju inte någon högtidlighet alls som du själv säger, utan det är egentligen bara en platt långdragen instruktion liksom, som platsar i ett häfte liksom. Du får utdela första veckan. Du ska inte vara taskig mot dina kamrater liksom. Det ska inte ingå i en krigsmans erinran liksom. Det är ju för det första en självklarhet, men det finns ju tid och plats för olika saker, och det där är ju definitivt inte rätt plats för det.
Det här är ett grupparbete, du ska inte kränka dina kamrater, och sen när du är ute och krigar utomlands, ja, då ska du liksom göra ditt bästa. Ingenting om fädernes land eller liv och blod och konung eller gud eller någonting sånt.
Så att jag föredrar ju givetvis den första du läste upp. Det får jag nog ändå säga.
Och den vi hade, det var någon mellanvariant av det här som inte var funnit så värdig grund, så den var fortfarande hyfsat hög till då.
Ja, men det är ju bra det ändå. Min soldaterinran skedde ju du nere i Karlskrona, det är väl dina trakter, Klaus? Ja. I Amiralitetskyrkan. Det var en väldigt högtidlig ceremoni trots den här pamflett-erinran då, som vi kan kalla den. Så var högtidlig militärmusik. Det var någon bön också här för mig. Och sådär. Så att jag vill ändå... Och sen sjöng vi nationalsången också givetvis. Full hals. Det var gråtande vackert måste jag ändå säga. En hel kompani som står i en kyrka med med den historien för det första då som Amoralitetskyrkan har där nere i Karlskrona. Samt det ljudet som bildas när 150-160 man och kvinnor står och sjunger nationalsången då, alla fyra verserna. Nej, det var gråtande vackert. Men det finns ju mycket att önska ändå, så att säga. Någonting lite mer högtidligt, mindre pamflett liknande sådär, va? Mm. Så att, ja.
Mm. Just det, den här, jag vill återgå till han som råkar ut för lite problem här då.
Ja.
Det kom ju ut en Ranstorp här, han är, vad heter han, Magnus Ranstorp.
Ja, det är väl han, terrorforskaren, va?
Ja, precis. Han, jag har inte följt honom så i detalj, men jag tyckte att i början här så gjorde han en ganska intressanta grejer när han satte fingret på det islamistiska hotet mot Sverige. Men nu tycks han ha vänt vapnen inåt istället. Och nu är det högerextremismen då som är det stora hotet här. Så att om man har lite profil i konservativa frågor så är man ju naturligtvis skottgluggen för de här nya åsikterna då. Den här vännen du har, är han synlig så att säga, eller är han anonym?
Ja, han är väl tämligen synlig. Och det är antagligen beroende, eller baserat på det då, som saker har skett då, så att säga. Även om jag tycker att det är helt förkastligt, för att som jag nämnde tidigare så tycker jag att oavsett var du jobbar någonstans eller vad du gör, så är det din prestation och hur du behandlar människor runt dig som ska vara det avgörande. Inte vad du tänker och tycker på din lediga tid. Sen kan det absolut vara ett problem att man i sin yrkesutövning så här Tourettes-artat måste uttrycka vad man tycker hela tiden. Det tycker jag, men det är mer en social fråga. Jag tycker inte att det är rimligt. Jag vill poängtera att min vän då inte på något sätt, det jag sa har inget med honom att göra, utan det är mer allmänt jag pratar. Jag ska fortfarande ha rätten att göra det, så att säga. Och det ska falla tillbaka på, och det viktiga i sammanhanget ska ju faktiskt vara din prestation och hur du uppfattas, så att säga, av dem du jobbar med. Det ska jag säga är det viktigaste.
Alltså jag tycker ändå värderingen är viktig här. Och det är det som är så sjukt här, därför att är man då lite patriot eller konservativt lagd, då är det ett problem i dagens försvarsmakt. Medan det var eftertraktade egenskaper tidigare.
Det var väl nödvändiga egenskaper, skulle jag nästan vilja påstå. Du kunde inte, när min morfar gjorde värnplikt, då kunde du definitivt inte komma in och vara kommunist liksom. Det funkade inte. Eller ens vänster, tror jag. Utan då skulle du skulle älska fosterlandet, kungen, hans familj. Du skulle kunna nationalsången. Du skulle inte stå som Zlatan och liksom så här demonstrativt vara tyst när man sjunger. Och du skulle givetvis vara kristen också. Det finns ett antal värderingar i den kristna tron som får anses, i alla fall historiskt, har varit förenliga med det uppdraget som väpnade styrkor har haft. En ridlighet liksom, att vara rättvis, att inte göra någon en onödig oförrätt och så vidare.
Ja, och sen när det blir skarpt läge, då krävs det en viss mentalitet och vissa värderingar för att alla ska vilja ge sitt yttersta. Därför att om vissa sen börjar vackla, då utsätter man ju alla för fara. Om alla däremot är övertygade, så får man ett mod och en styrka som gör att man har större chans att överleva. Men har du svaga länkar i det här som kommer, nej men nu blev jag kränkt, men jag måste åla och hasa här, alltså, så att jag, nej, ja, då blir det farligare för alla, va? Och jag vet inte vilka de drivkrafterna ska vara hos dagens soldater. Rätten att demonstrera. Alltså, det är ju ingenting direkt. Våra fiender har större övertygelser än så, så att säga. Och de tänker långt fram och tänker på nästa liv och så. Och då kan man offra sig.
Och en sund patriotism finns ju givetvis. Jag skulle vilja säga att man håller på att försöka bygga upp en artificiellt konstruerad ny sån här mening med att strida och dö i Sverige. Mm. Men hur många skriver under på den när det kommer till kritan? Det kommer vi ju kanske aldrig få veta, förhoppningsvis, säger jag. För att jag tror inte att du kommer sätta såna här mjuka, svårdefinierade värden som inte har betytt ett skit för dig innan du klev in i den där organisationen. Och kanske inte ens gör det då heller. Framför att försvara livet på den du älskar, din familj, ditt land, dina vänner, ditt folk, din hembygd, sådana saker. Det kulturarvet som finns i Sverige, till exempel, om vi tar Sverige som exempel då, kan jag prata om alla fina byggnader vi har, kyrkor, Gamla stan, ska vi ta mer, Vadköping, Örebro, vi har mycket saker att försvara, men de sakerna får ju gå i bakgrunden eller helt tystas ner, så att säga, till förmån då för mjuka, svårdefinierade värden som ingen, tror jag, riktigt förstår vad det egentligen innebär. Det är ingen som kommer dö för en värdegrund, så mycket kan vi ju i alla fall konstatera.
Nej, precis, och det jag menar, i dagsläget när man tittar på organisationen då i fredstid, då kan man säga att den är väl drillad och den kan sina grejer. Men när det kommer till kritan, har den övertygelsen, har den, känner den mening i det här som gör att man är villig att ta risk och i värsta fall offra sig? Ja, jag är inte säker.
Nej, jag tycker att det finns, jag vet inte vart jag har hört det här citatet, men jag tycker att det är extremt bra. Och jag tycker att alla soldater borde i alla fall erinras och upplysas om det citatet och de orden. Och det är att en god soldat hatar inte vad som står framför honom, utan älskar det som står bakom honom. Det tycker jag är verkligen essensen av vad det innebär att vara soldat. En god soldat som inte begår krigsbrott och såna här saker, utan en soldat som gör det här för att han måste, för att hon måste, och försvarar det som man åker ifrån, så att säga, mot någonting som man inte har valt att strida mot. För Sverige är inte ett krigiskt land. Vi skulle inte gå i krig mot ett annat land, så som det ser ut idag i alla fall. Men vi kanske kommer att vara tvungna att försvara oss mot en yttre fiende. Och då måste ju soldaterna ha någonting att strida för. Om man dunkar in i folks huvuden ända sedan 5-6 års ålder, när man börjar i sexårs, hette det när jag var liten, jag vet inte vad det heter idag, förskola eller något annat. Man dunkar i dem då att det är dåligt att tycka om sitt land, och man ska tycka om alla länder lika mycket och sådana saker. Då skapar det en vilsen individ som antagligen, den vilsenheten kommer att ta ut sig till fullo när du blir beskjuten, liksom. Vad är det jag strider för?
Precis.
Vad ska jag dö för? Jag har ju fått lära mig hela mitt liv att jag inte har något land, liksom. Att Sverige i princip bara är en konstruktion. Och att min kultur är inte värt någonting, den finns knappt, liksom. Vad ska jag försvara? Varför ska jag dö? En sån soldat kommer ju springa åt andra hållet. Och inte vilja kriga för Sverige.
Precis. Det finns inget här nu. Det finns dessutom ingenting som kommer efter det här livet. Varför ska jag?
Nej, precis. Vi lever ju ett väldigt sekulärt samhälle också. Så att, jag vet inte hur många det är som bekänner sig som aktivt troende idag. Men det är under 10% i alla fall. Är det 4 kanske? Något åt det hållet. Du har nog bättre koll på det än vad jag har.
Det blir ju fler, så att säga. Men inte på det sätt som vi kanske önskar.
Nej. Nej, men det är ju samtidigt en väldigt liten del av samhället som ändå tror på någon form av högre syfte. Dels i sin ämbetsutövning eller sin yrkesutövning då som soldat, men också att man kanske, att det inte bara blir svart när man stupar då för en god sak, utan att man kanske kommer någonstans bättre, så att säga.
Det är också symptomatiskt det här att utlandstjänst, ut och kriga i andra länder, och till och med att det är då i soldaterindran här, den nuvarande. Ja, inte ett ord om fosterland, men däremot utlandstjänst. Varför ska vi ut och kriga i andra länder? Jag menar, när svenskarna åkte till Finland och krigade, det var ju det en vad ska man säga, en privat sak. Jag vill åka till Finland och försvara mitt broderfolk. Okej, jag åker. Det var inte en statsangelägenhet på det sättet.
Nej.
Men nu är svenska staten ute och krigar i alla möjliga konstiga länder.
Sverige lämnade ju Finland helt i sticket. Man tillät väl så här med under ogillande då att man fick sätta upp någon form av frivillig förband och skicka över till Finland. Det var väl 8-9 000 tror jag som åkte över och kämpade på finsk sida under vinterkriget. Och där fanns det ju ett syfte med det, så att säga. Jag kan väl inte riktigt se vad syftet är för svenska soldater och för svenska skattebetalare att finansiera ett krig på andra sidan jordklotet riktigt. För det kommer aldrig att påverka vår demokrati huruvida Mali styrs av en rebellgrupp eller av en korrupt politiker med djupa fickor där han stoppar massa bistånd. Det kommer inte påverka oss.
Nej, det kommer inte påverka på något positivt. Det handlar istället på radarn över diverse grupper då som tycker att vi är inkräktar på deras suveränitet. Det bara skapar problem. Däremot om du personligen känner att du vill stödja rebellgruppen eller den korrumperade presidenten, så visst, åk ner.
Jag vill väl... Jag tror att alla soldater, eller jag vet att alla soldater gör ett löfte, eller man skriver under på att man kan komma tvingat att skickas till en utländsk krigszon då, om det skulle behövas. Så att utlandstjänstgöringen är inte frivillig, även om man, många som åker vill ju åka såklart. Och vad de har för drivkrafter och incitament i det vill jag inte spekulera i ens. Vad det kan vara. För man krigar ju inte för Sverige i alla fall, och man krigar ju inte för vårt sätt att leva så som vi väljer. Det gör man inte heller om man ska gå efter försvarsmaktens heliga budord då. Så att det där är ju det är märkligt, det är dissonant på något sätt.
Och då ska man då åka och kriga för en demokrati som kan vara mer korrumperad än de som försöker kasta av sig den här förtryckande demokratin också.
Ja, det är väldigt märkligt faktiskt. Det kostar väldigt mycket pengar för skattebetalarna också. Ska man inte glömma bort heller. Vi har ju ett av världens högsta skatter i Sverige, om inte den högsta till och med. Och då kan man ju fundera lite på om vi kanske inte ska satsa mer på att vi kan försvara vårt eget territorium innan vi bokstavligt bränner pengar och faktiskt också soldater som har stupat i utlandstjänst. För vad då liksom? Jag har full respekt för de soldaterna. Och jag ser personligen dem som hjältar och förebilder. Men om de hade fått frågan innan de stupade, vill du stupa för det här? Så vet jag inte om alla hade gjort det valet faktiskt. Jag tror inte själv att jag hade velat dö i Afghanistan i alla fall.
Nej.
Jag hade kunnat tänka mig att dö i Sverige för att försvara min familj och mitt folk liksom. Och det är väl helt naturligt. Det är inte en radikal åsikt att känna så, tycker jag. Jag tycker att det är fullständigt naturligt att man vänder sig bort ifrån någon form av lego soldatförsvar, så att säga. Det kan det säkert vara bra att man kompetensutvecklas som soldat för att man får uppleva riktigt skarp tjänst då, att det är strid så att säga. Men det blir också ganska cyniskt om man tänker att försvarsmakten skickar personal utomlands för att de ska kompetensutvecklas. Det är väldigt cyniskt. Det är ju människors liv vi pratar om. Oavsett om det är fienden då, eller om det är våra egna soldater och officerers liv. Jag vet, det är en del folk som har dött i tjänst. Ända sedan vi var i Kongo. Det var någon mission innan. Jag är inte jätteinsatt i den. Det var Cypern eller Sinai innan. Men det har varit några missioner där under tidigt 50-60-tal. Som det dog folk även då. Och det har inte slutat. Utan det har ju dött folk ända fram till våra dagar. I bakhåll och minor och sådana saker. Så det är... Jag hade väl kanske inte velat göra det ultimata offret, så att säga, för något sånt.
Nej, det kan jag förstå. Man offrar sig gärna för sina närmaste, men att offra sig för en främmande makt, en främmande regering, en främmande ideologi, det förstår inte vitsen med riktigt.
Nej, jag hade valt alla dagar i veckan att om jag hade kunnat rädda hela min familj oavsett situation, så hade jag gladeligen offrat mitt liv för det. Så att det ska ingen tvivla på. Min uppriktighet kring det. Utan det är väl mer just det här att det nästan blir någon form av Lego-knäkts liknande upplägg där man tjänar ganska bra och sådär. Och du åker iväg i några månader och krigar på för någon sida som du kanske inte vet vad de står för egentligen. Så där. Egentligen. Du har några intressanta exempel. Kongo är ett ganska bra sådant. När du har Katanga då på ena sidan. Som jag personligen kanske hade tyckt var bättre om de hade vunnit. Det var ju en antikommunistisk utbrytarrepublik ur Demokratiska republiken Kongo då. Och den svenska och irländska truppen, vill jag minnas, var ju med och inte bara fredsbevarade, utan de stormade ju Katanga under operationerna där nere och tog, vad var det den staden hette nu? Nej, jag minns inte. Men de intog Katangas huvudstad i alla fall och införlivade hela Katanga i det som idag är Kongo då. Sen har det ju Kosovo-konflikten också som är ganska intressant. Den är mer i närtid där du har svensk trupp då som stred på en högst våldsbejakande islamistisk terrorgrupps sida mot Jugoslavien då, till exempel. Så det är inte alltid soldaterna, tror jag, är medvetna om vad de åker ner och krigar för. Och det här innefattar ju även amerikanska soldater och alla möjliga som har varit på utlandsmission. Man vet inte riktigt alltid vad det är man krigar för. Och där blir det genast ännu svårare. Där kan man inte säga att ja, du dör för ditt fosterland om du stupar här. Det gör det ju inte. Du stupar ju för någon korrupt jävla krigsherre liksom. I bästa fall.
Någon som dina korrumperade politiker har valt ut som din allierade.
Precis, att det här är något vi ska stödja då. Så att, ja, nej, jag vet inte. Men jag vill poängtera i alla fall att jag har obegränsad respekt för de soldaterna som har åkt och krigat för, ja, vad de har krigat för. Men de har i alla fall riskerat väldigt mycket. De kan ju ha... Att man vill införa demokrati i andra länder, att man vill ge folk frihet. Det kan finnas massa olika incitament och anledningar till att man gör en sån sak. Jag personligen finner ingen sånt kall i alla fall. Men jag har respekt för dem som har gjort det. Väldigt stor respekt. De har ändå offrat väldigt mycket. Så att bara klara det.
Det känns väl som en bra plats att avsluta den här diskussionen på. Vi kommer höra mer av dig här framöver. Det är jag helt säker på.
Ja, varför inte? Det hade varit trevligt.
Ja, men då får jag önska dig lycka till med allt du är engagerad i och försöker klara av här.
Ja, tack själv. Det var trevligt att vara här och reda ut begreppen lite.
Mycket bra. Stort tack, Johan.
Tack. Dikes kan till lyser vi.
kabriolett kring dal och brant. Långväga gäster bygga, återbo inunder takens krön. På gamla ställen och överfälte sommarens skördar gro. Hörs lärkans sång från morgonen till kvällen. Och fiskarna i middagssolens gass, på grunden leka ibland fjolårsvass. Och fiskarna.